God morgon och välkommen till en halvtimmes program ifrån Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och om du har följt med de senaste tisdagarna så vet du att jag har en serie där vi går igenom Daniels bok i Bibeln. Och det här är den sjätte delen och vi har kommit till kapitel 4 i Daniel. Och med tanke på hur välkända berättelserna om Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen och berättelsen om Daniel i lejongropen till exempel är, så är det intressant att tänka på hur okänt jag tror att det här kapitlet är. Det är också en dröm av kung Nebukadnessar som vi har sett tidigare, och det här drömmen den handlar om ett träd som täcker hela jorden. Vi ska gå igenom texten sakta och metodiskt och vi kommer absolut inte hinna igenom hela texten idag. Vi kommer nästan bara fram till det första versen där och så får vi se om vi kan lära oss någonting nytt här idag också. Som jag sa så har vi kommit till kapitel 4, men faktum är att jag läste inte färdigt slutet på kapitel 3 förra veckan. Och det är en ganska intressant text, för det är Nebukadnessar som talar där i första person. Det är hans ord. Och några biblar har den här slutet av kapitel 3 som början på kapitel 4. Så det kan bli lite förvirrande om man läser i olika biblar den här texten. Men så här står det i alla fall. Han refererar först det som hände med Sadrak, Mesak och Abednego på följande sätt i Daniel 3:28. Nebukadnessar tog då till orda och sade: lovad är Sadrak, Mesak och Abednegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt om Sadrak, Mesak och Abednegos Gud, han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan rädda så som han. Därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abednego få stor ära och makt i Babels provins. Slutcitat. Och det första man kan tänka på i den här texten, det är att det verkar som att Nebukadnessar är lika blodtörstig som tidigare. Om man säger någonting ovärdigt om judarnas gud, då ska man huggas i stycken och deras hus ska rivas och så vidare. Okej, Nebukadnessar kanske har blivit snällare mot judarna, men den här modiskheten som han bär på, den här metoden som han använder för att kontrollera sina undersåtar, den har jag absolut inte kommit till rätta med. Men än så länge så refereras bara vad Nebukadnessar säger. Det står Nebukadnessar tog då till orda och sa den. Men från vers 31 så talar Nebukadnessar utan någon introduktion. Det verkar som att det är ett brev eller en skrivelse från Nebukadnessar till sina första runt omkring. Och som sagt, vissa biblar har då kapitel 3, vers 31-34 som de första tre verserna i 31-33 menar jag, som de första verserna i kapitel 4. Och jag tror att det ger mer mening, för det hänger ihop med det som står där. Men jag ska inte gå in på varför det är så, utan jag ska bara läsa då från 3:31 till 4 och vers 3. Så står det så här: från kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och språk över hela jorden, jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkännage de tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte. Jag, Nebukadnessar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Därför befallde jag att alla de vise i Babel skulle hämtas till mig för att förklara drömmens tydning för mig. Slut citat. Och här är det då en hednisk kung som talar i första person i Bibeln. Det kan jag inte komma på att jag har sett andra ställen. Det finns en del brev och så. Men stort sett så är det här ganska unikt att han talar och att hans ord bär någon slags auktoritet. Jag kan bara anta att det här är någon text som Daniel har fått tag i, kanske från kungens egna krönikor eller någonting liknande, men det är bara spekulation från min sida. Jag bara observerar att det är så. Sen är det ju så att Nebukadnessar har drömmar. Och det känner vi ju igen sedan tidigare. Och den här gången är både lik och olik den drömmen som man hade om statyn som blev krossad i kapitel 2. Därför att det står att han blev orolig och skrämd av sin dröm, och det känner vi igen, det var också i första fallet. Det står att han kallade på de vise männen, och det känner vi också till, även om det var fler olika grupper som nämndes i kapitel 2. Men som tur är så har han i alla fall här slutat med sina mordhot för den som eventuellt inte lever upp till hans förväntningar. Och han har heller inte det här kravet om att de både ska säga vad det är han har drömt och vad drömmens tydning är. Utan han berättar sin dröm, men de kan ändå inte tyda den. Det står så här nämligen i 4 och vers 4-7. Spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna kom och jag berättade drömmen för dem, men de kunde inte ge mig tydningen. Slutligen kom också Daniel inför mig, han som hade fått namnet Belteshazzar efter min Guds namn. Heliga gudars ande bor i honom och jag berättade drömmen för honom. Belteshazzar, du som är den främste bland spåmännen, jag vet att heliga gudars ande bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad det betyder. Här är den syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Okej, vi stannar där. Ingen kan tyda den här drömmen, står det. Men Daniel, han kan, eller det kommer vi se senare, att han kan tyda den här drömmen. Det är också en del av det här kända mönstret. Vi märker också här att kung Nebukadnessar inte är så väldigt stark i teologi. Även om han tidigare har talat om den högste guden som Sadrak, Mesak och Abednego tjänar, så talar han här om att det är heliga gudars andar som bor i Daniel. Men jag antar att det här är ganska naturligt hur en hednisk kung med sin teologi och sin världsbild då skulle tolka det som den sanne guden gör igenom Daniel. Men resten av det här programmet och antagligen en bit in i nästa så ska vi se på det här med trädet. Han säger, jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden. För att det är en anledning, inte bara genom uppenbarelse, att Daniel kan tyda den här drömmen för kung Nebukadnessar, utan det är också för att det här är ett tydligt tema i hela Gamla testamentet och också i de delarna som antagligen Daniel var bekant med. För tro det eller ej, träd är ett stort tema i Bibeln. Och jag kan avslöja redan nu att vi senare får veta av Daniel att det här trädet som Nebukadnessar drömmer om, det handlar om Nebukadnessar själv. Det är han som är trädet. Och innan jag ska försöka förklara mer av den här bilden så ska vi ta en jätteomväg. Och jag hoppas att det här ska intressera dig lika mycket som det intresserar mig då jag studerade det här och förberedde också för de här programmen. Därför att för att förstå vad det här handlar om, vad det här trädet handlar om, så måste vi gå tillbaka ända till Edens lustgård. Vi vet att i Edens lustgård där fanns det träd och man kunde äta av alla de här träden. Men sen var det de här två väldigt ödesdigra träden. Det var dels trädet till kunskap om gott och ont och så var det livets träd. Och de två träden representerar ett val. Och inte bara valet mellan gott och ont, utan det handlar om valet mellan hur man ska definiera vad som är gott och ont. Du och jag kan vara eniga i att man ska välja det som är gott och välja bort det som är ont. Men frågan är om vi är eniga om vad som är gott och vem som egentligen har rätten att bestämma vad som är gott och ont. Och det vi vet från Edens lustgård, det är att Adam och Eva, de valde att äta av trädet till kunskap om gott och ont. Och då väljer de alltså att ta definitionsmakten över gott och ont bort ifrån Gud för att själva bli sin egen Gud, så att säga. Och det är det första vi måste förstå för att förstå kung Nebukadnessars dröm. Och för nästa steg så måste vi ställa några frågor till, nämligen hur har det som regel sett ut i världen, både historiskt, före vår tid och globalt i vår tid? Alltså vem är det som bestämmer vad som är rätt och fel? Alltså om jag mördar någon, om jag stjäl någonting eller om jag bedrar någon, vad händer då? Och förhoppningsvis så är svaret att jag blir dömd i enlighet med Svea rikes lag. Eller i mitt fall just nu Rumäniens lag, för det är här jag är. Okej, så det finns alltså då mänskligt skapade lagar som bestämmer vad som är rätt och fel. Och så fungerar det i de flesta länderna. Och i demokratiska länder så är det folkvalda politiker som fattar beslut om lagar. Och polismakten och domare som implementerar de här, utför de här lagarna och dömer människor efter dem. Och jag behöver självklart inte förklara det här för dig, men vi som undervisar från Bibeln, vi har en tendens att älska och prata om sånt som är väldigt självklart, beklagar det. Men förr i tiden, och även så på Bibelns tid, så var det ju inga demokratiska processer. Det här är ju relativt nytt i mänsklighetens historia. Istället så bestod den lagstiftande makten ofta av kungarna eller furstarna. Det var de som hade den militära makten som också hade definitionsmakten över vad som var rätt och fel. Det var de som kunde döma. Och det finns många exempel i Bibeln på kungar som dömer människor. Vi kan bara tänka på Salomo till exempel, som var en slags högsta domstol för de här två kvinnorna som bråkade om vems barn som var död och vems barn som levde. Och i Sverige så är det ju Carl Gustaf som är domare, som är kung menar jag, och han är ju absolut inte någon domare. Men förr så var kungarna den högsta domstolen så att säga. Så om vi nu sammanför den här bilden på trädet i Edens lustgård som representant för vad som är gott och ont med den här tanken på kungar och härskare som är lagstiftare och domare. Ja, då är det inte så konstigt att just träd och växter används som bilder på kungar och riken i Bibeln. Skogen är världen och varje träd är ett rike med en kung. Och de här träden, de kan vara små eller stora, de kan vara bra eller dåliga, de kan ge frukt eller de kan vara giftiga. Och det första exemplet på det finner vi i Domarboken. Och är det någonting man kan säga om Domarboken så är det att det är en bok full med kaos. Folk gör som de vill. Vi kan säga att de äter av trädet till kunskap om gott och ont hela tiden och vägrar att äta ifrån livets träd som Gud har kallat dem till. Och vid ett tillfälle så händer det någonting intressant. Gideon, som var en relativt god domare i Israel, han hade 70 söner med många fruar. Och han hade också en bihustru, eller en konkubin som det heter, i Shekem. Och med henne så fick han sonen Abimelek. Och så går tiden och Gideon dör. Och efter hans död så konspirerade den här Abimelek mot sina övriga bröder. Och gjorde ett avtal med folket i Shekem, eller Shekem, om att de skulle göra honom till härskare över dem. Och sen gick han med deras välsignelse då, så gick han och dödade alla sina 70 bröder. Alla så när som på en, den yngste Jotam, han hade gömt sig. Så det här är en fruktansvärd handling naturligtvis. Det är helt förfärligt att läsa om det här. Och Jotam, han blev rättfärdigt harm skulle man kunna säga. Han gick upp, säger Bibeln, han gick upp på en höjd på Gerizim och ropade ut en liknelse för alla som var där. Och så sa han, skogens träd ville ha en kung. Så de gick till olivträdet och frågade om han ville bli kung. Men olivträdet sa, jag vill inte dela med mig av min olja för att stå och vifta för de andra träden. Så gick de till fikonträdet, men fikonträdet ville inte dela med sig av sin söta frukt för att vifta för de andra träden. Så gick de till vinstocken, men vinstocken sa att han ville inte dela med sig av sin must. Och till slut så gick de till törnebusken och bad honom att bli kung. Och han tackade ja och bjöd in alla under sin skugga. Det var Jotams liknelse och det är en speciell liknelse. Men det här var Jotams sätt att säga, är ni verkligen helt säkra på att den här brodermördaren är den som ni vill ha som kung? Tror ni att det kommer gå bra? Är det här trädet som ni ska gömma er under, en törnbuske. Det enda vi vet om törnbuskar, ja, det är att de stinger. Och Jotam, han fick rätt, för 3 år senare så föll den här konspirationen ihop och det blev inbördeskrig mellan Abimelech och de andra. Men det här är alltså första gången som härskare och länder liknas vid träd i Bibeln. Och vi ska se på flera exempel som jag tror tillsammans kommer hjälpa oss att förstå Daniel 4. Assyrien, det var det riket som föregick Babylon som ett imperialistiskt rike. Och de härskade över stora delar av Mellanöstern och de var väldigt brutala i sin framfart. Bland annat så ockuperade Assyrien de 10 stammarna nord i Israel. Israel delades ju i 2 delar med de 10 stammarna i norr och Juda och Benjamin i söderut. Och profeten Jesaja beskriver i sitt 10:e kapitel om just domen, Guds dom över Assyrien. Hur de ska dömas på samma sätt som Gud dömde Egypten under Mose tid. Och där jämför han Assyrien, eller Assur, med träden i skogen. I vers 33 i Jesaja 10 så står det: "Se, Herren Gud Sebaot ska hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna ska fällas, de höga träden störtas ner. Han ska fälla snårskogen med järn och Libanon ska falla för den mäktige." Libanon, som ju då var en del av Assurs rike, de var ju kända och är fortfarande kända för sina cederträd. Libanon har ju cederträd som en del av sin flagga även idag. Och därför så är den här bilden ganska talande. Och några verser innan så står det att Israel ska vara som en eld som ska bränna ner alla de höga träden. Och man kan ju tycka att det är en ganska enkel bild, okej, kungar och träd. Och jag har ju ännu inte visat den här kopplingen till träden i Edens lustgård så väldigt noga. Men följ med längre här, för att i Jesaja 11 och vers 1, alltså versen efter att det Gud har sagt här att han ska hugga ner Assyriens stolta träd, han ska fälla snårskogen, de resliga stammarna ska fällas och så vidare. Versen efter så står det så här: "Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör, utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, döda de ogudaktiga med sina läppars ande." Nu, jag klippte lite i texten här, det är mer här, men jag bara tog med en del av texten. Och den här texten kanske du känner till, berättelsen om Ishais avhuggna stam. Ishai, eller Isai, var ju kung Davids far. Och på den tiden som Jesaja skrev sin profetia så fanns fortfarande Davids kungalinje. Men den var väldigt begränsad i makt. Och bara några år senare så kom den att bli avhuggd totalt. När den babyloniska kungen, just Nebukadnessar som vi egentligen talar om här, när han kom och tog kungen i Israel som gisslan till Babylon. Då huggs den kungalinjen av, skulle man kunna säga. Men Jesaja, han profeterar alltså om en tid då Gud ska hugga ner de våldsamma träden och låta en liten telning, ett skott, skjuta fram ur Isais avhuggna stam. Och för att tala klarspråk då, det ska komma en kung från Davids linje som ska regera på jorden. Inte med svärd, utan med sin muns stav. Och han ska regera med rättfärdighet och med rättvisa och han ska ge rätt till de ödmjuka. Och som en spoiler så kan jag säga, det här handlar ju om Jesus. Så helt plötsligt så är inte den här bilden med träden som växer och huggs ner och allt det som händer, är inte så irrelevant för oss och inte så liksom obskyr och annorlunda. Utan det här är nära knutet till det messianska hoppet. Gud ska hugga ner de stolta träden och han ska låta den ödmjuka spiran växa fram. Och någonting liknande säger profeten Jeremia i kapitel 23, där han också talar om en kommande kung från Davids linje. I Jeremia 23 och vers 5 står det: "Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Om du inte vet vad en telning är, så en telning är en gren eller ett rotskott som växer fram i ett träd. Och vi använder det uttrycket som regel om en avkomling, alltså om söner eller döttrar. Men vi använder alltså ett uttryck från botaniken. Och det gör Jeremia här, där han har samma bild som han använder här, som Jesaja. Ett rotskott ska växa fram i Davids hus. Men så är det heller inte bara Jesaja och Jeremia som använder den här bilden av ett träd. Vi ska ta med en bild till i det här programmet, och det är från profeten Hosea. Och sen ska vi ta oss an Hesekiel och Sakarja och kanske också komma in på Saltaren i nästa program innan vi går tillbaka till Daniel 4. Som sagt, det här är en liten omväg, men jag tror att det är en nyttig omväg för att kunna förstå Guds stora fantastiska tanke här. Hosea, då, han levde på 700-talet före Kristus, ungefär samtidigt som Jesaja, och han profeterade just till Nordriket. Alltså den delen av Israel som senare blev ockuperat av Assyrien. Och huvudstaden i Nordriket, det var Samarien. Och i Hosea kapitel 14, det sista kapitlet i Hosea, där utgjuter Gud sitt hjärta och han kallar dem, genom profeten då, kallar han dem till omvändelse. Och vi ska läsa lite där, några verser först, ifrån vers 1 i Hosea 14. Det står: Samaria ska stå med skuld, för hon har varit upprorisk mot sin Gud. Invånarna ska falla för svärd, deras späda barn ska bli krossade, deras havande kvinnor upprissade. Vänd om Israel till Herren din Gud, för genom din missgärning har du kommit på fall. Ta med er ord och vänd om till Herren. Säg till honom, förlåt oss all vår skuld och ta nådigt emot oss. Då ska vi ge dig en frukt från våra läppar. Slutcitat. Och det här är alltså då en sista varning. Det här är bara några år innan Assur faktiskt kommer. Och maningen är, vänd om. Annars så öppnar ni er för en fiende som inte visar någon nåd, och han kommer förstöra allt som kommer i sin väg. Men det är fortfarande tid för omvändelse. Och sen fortsätter Hosea och säger så här från vers 4. Assur kan inte rädda oss. Vi ska inte sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga vår Gud till våra händers verk. För hos dig får den faderlöse barmhärtighet. Jag vill hela dem från deras avfall. Jag vill älska dem generöst. För min vrede har vänt sig ifrån dem. Slutcitat. Och Gud säger här, jag vill älska dem generöst. Det är Guds kallelse till dem, om de bara vill omvända sig. Och sen kommer det här i vers 6, och det här blir intressant för vårt studium. Han säger, jag ska bli som dagg för Israel. Han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Hans skott ska breda ut sig, han ska bli som olivträdet i skönhet, han ska dofta som Libanon. De som bor i hans skugga ska återvända, de ska odla säd igen och grönska som vinstockar, hans namn ska vara som Libanons vin. Efraim, vad har jag mer med avgudar att göra? Jag ska svara honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress. Hos mig finner du din frukt. Den som är vis förstår detta. Den förståndige besinnar det. För Herrens vägar är rätta och där vandrar de rättfärdiga. Men syndarna kommer där på fall. Slutcitat. Alltså, om ni vill omvända er, då ska Israel blomstra och bli som Libanons träd. Istället för att Assur ska komma och hugga dem ner, så kan de fly till Gud. Och Gud är som en grönskande cypress. De kan finna sin frukt hos Gud. Och låt mig till slut få samla ihop tankarna runt det som vi har läst i det här kanske lite spretiga programmet. Men jag hoppas att jag har fått berätta någonting för dig och gett dig tankar som kan väcka din vilja till vidare bibelstudium själv. Och så ska vi fortsätta med fler profeter och fler träd i nästa program. Som jag har sagt då, i Bibeln så liknas väldigt ofta kungar och riken vid träd. Och den stora historien är den här, att Gud är ett träd där man har livets träd, där man kan finna frukt och man kan finna skugga. Men det finns också många andra träd. Och det är i utgångspunkt helt okej. Okay. Gud vill att alla ska grönska i hans lustgård. Men så finns det också träd som är giftiga och farliga och som reser sig upp mot den grönskande cypressen som är Gud själv. Och de som tar sin tillflykt under de träden, de kommer att förgås, därför att Gud kommer hugga ner de stolta träden och då står man exponerad. Och här i tiden så är det de grymma som hugger ner de ödmjuka. Men Gud har sagt att han ska hugga ner de ödmjuka och göra de stolta till, han ska ödmjuka de stolta, göra de ödmjuka, och att han ska låta en spira skjuta fram, en telning ifrån torr jord, en liten kvist från en avhuggen stam, och den lilla kvisten ska växa upp till ett gott träd som täcker hela jorden. Och det här, det är ju evangelium. Det här är det vi förkunnar. Det här är Jesu bergspredikan. Det här är berättelsen från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Bara berättat kanske på ett lite annorlunda sätt. Och jag hoppas att du har förstått det jag vill förmedla i det här programmet. Och jag hoppas att du vill följa med också i nästa program. För det finns fler saker, spännande och intressanta saker i den här tanken. I det här som vi ska se vidare på. Och jag ska försöka dra det här till sin konklusion innan vi kommer tillbaka till Nebukadnessar. Och upplysta kan se på den texten igen så att vi bättre kan förstå Nebukadnessars dröm. Men det blir nästa gång. För den här gången så får jag önska dig Guds rika välsignelse. Du har lyssnat på Maranata podcast med mig, Paulus Eliasson, och du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller 070 201 60 20. Vi ska avsluta med att lyssna på en liveinspelning från början av 2000-talet där Emanuel Johansson, Roger Lindros och jag själv sjunger sången Kom Herre Jesus. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande. Mörkret som tänker.